Det finns skurkar i denna värld. Men och underbara människor. Träffar man endast av det senare slaget så räcker det en livstid. Och bäst är om den underbare inte visar sig alla dagar, eftersom den egna vanligheten då skulle kännas besvärande. Det enda man behöver är vissheten att han finns. Att han sköter om en sak. Att han lyfter upp den så att hon skriar mot himlen. Det var lätt för Abdon att gå de 100 milen hem igen till Äggsträsk efter att ha mött den underbara mannen i Stockholm om våren 1877. Så står det i Sara Lidmans bok Din tjänare hör. En bok om när järnvägen kom till Norrland. Spadar Abdon som tyckte att han hade blivit felhanterad och det gällde hans markområde och som skulle gå till kungen för att tala om hur saker och ting låg till så att kungen skulle förstå och så att han fick upprättelse. Men i Stockholm träffade han den underbara mannen som lovade att ta hand om alltihop och fixa det där. Tyvärr en bedragare. Sara Lidman skildrar om hur järnvägen kommer till Västerbotten. Och den berättelse om mycket lurendrejerier, mycket korruption från handelsmän och myndighetspersoner i Skellefteå. Och man får känslan när man läser att om bara kung Oscar visste. Om bara kung Oscar visste. Då skulle han nog ställa allt till rätta. Och så vidare. Problemet är att när kungen väl kom ägnade han inte bygden och nybyggarna något intresse. Jag tror knappt han såg människorna som stod och väntade. Då han gick rakt in i gästgiveriet, åt den goda maten, gick upp på tåget igen och åkte därifrån. När Jesus red in i Jerusalem så förvandlades hela scenen till en kungahyllning. De flesta av oss har växt upp med sagor om kungar, om drottningar, om prinsar, om prinsessor. Och jag tror överlag, om vi tänker efter hur de sagorna är, så är det goda kungar som vill gott och som styr gott. Det finns undantag, men överlag tror jag att det är så. Kungar som styr med folkets bästa för ögonen. Frågan är hur många sådana kungar som historien egentligen har upplevt. Jag har en känsla av att makt och rikedom ständigt har korrumperat. I Skandinavien finns kungahusen kvar som symboler från en svunnen tid. Ja, sätter vi ihop det här så kan vi fundera över var hittar vi någonting som passar in när vi ska prata om kungen Jesus? Vad har vi för bilder som gör att det blir meningsfullt och bra? Bilder som beskriver vem och hur kung Jesus är. Jag säger är. Och jag menar är. För det här är ingen story. Det här är ingen saga om någonting som hände för länge sedan. Och som vi bara minns. Utan vi vet ju fortsättningen av det här. En vecka efter åsneritten så blir Jesus tillfångatagen. Han blir dömd till döden. Han blir spikad fast vid ett kors. Och han dör där. Och hade det slutat där med kung Jesus så hade vi inte suttit här idag. Då hade det inte funnits några kristna. Då hade det inte funnits någon kyrka. Då hade det inte funnits anledning att sitta här och fira första advent. Utan vändpunkten kom när hans följeslagare insåg att Jesus inte var kvar i graven. Och att han själv hade tagit sig ut därifrån. Och när vi också kan se hur han under 40 dagar nu och då var tillsammans med lärjungarna, hans följeslagare. Hur de fick ta emot undervisning, hur de fick sätta in hans stöd och hans uppståndelse i ett sammanhang. Som gjorde att de började förstå vem han var och vem han är. Och bland det sista han sa innan han försvann ur deras åsyn var: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Vilket enormt uttalande. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och då tänker vi då på de härskare vi ser runt omkring oss, de härskare vi har stött på i media och så vidare, så blir det här ett otroligt allvarsamt sak. Den som har all makt, hur är han? Eller hur? I Libyen, i Egypten och så vidare. Om någon skulle säga jag har all makt, då är det många varningsklockor som ringer. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Den makt Gud har given till Jesus, som pratar om sig själv som Guds son. Hur är kung Jesus? Ja, det första befriande som vi faktiskt hittar i den här texten är att ödmjuk kommer han. Ödmjuk. Jag tänker på hur Jesus mötte människor. Det var inte det här översittar fasonerna. Det var inte det här fjäsket. Det var inte de bitarna. Utan vad kan känneteckna det bättre än ordet ödmjukhet? Inte en som kommer som skulle servas, som skulle betjänas. Utan en som servade andra. En som betjänade andra. En som hade blick för de små och svaga. För de alldeles vanliga människorna. För de sjuka, för de fattiga, för de sörjande. Och det var aldrig som ett PR-jippo. Kolla vad snäll jag är med barnen. Kolla hur barnen samlas här. Aldrig, aldrig. Utan med ödmjukhet möter han människor omkring sig. De helt vanliga människorna. Med äkta medkänsla, med äkta omsorg och med äkta glädje. Det andra vi ser om denna kung Jesus, det är en självuppoffrande kung. Jag vet inte hur många sådana vi hittar heller om vi tittar oss omkring. Tänk på Gaddafi. Han är ju inte den enda landsledaren som börjat skjuta på sina egna när de blivit allt för utmanande. Det här möter vi också nu och då. Det är bra så länge allt håller sig lugnt och alla håller sig på distans, men när det börjar bli allt för utmanande, då tar man till vapen, då tar man till hårda metoder för att ta tag i det här. Förstår jag Nya Testamentet rätt, så tog de inte Jesu liv, utan Jesus gav sitt liv. Jag förstår det inte på annat sätt. Jesus gav sitt liv. Bland de starkaste ord vi hittar i Bibeln är när Jesus spikas fast på korsbjälken. Den här scenen, jag har tänkt på så många gånger hur det skulle vara. Hur det normalt låter, hur de förbannar och det kommer eder och det kommer allt möjligt över de här bödlarna. Över de här verkställarna, över de här som ska verkställa domsutslagen. Som ska tortera folk. Som ska få dem att dö. Jag tänker mig att det normala är eder och förbannelser. Och allt möjligt sånt. Och så lyssnar jag in Jesus när han spikas fast på korsbjälken. Gud min far, förlåt dem, för de vet inte vad det är de gör. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och det här är inte förskönande ord. Det här är inte från en förskönad roman, utan det här är en realistisk verklighetsskildring. Far, förlåt dem. Självutgivande. En som kommer för att tjäna, betjäna. Och det tredje ordet jag har valt att lyfta fram. Jesus står för sanning. Vi inbillar oss lätt att det här är en självklarhet. Det här är så självklart, så behöver man nästan inte sägas. En rättighet. Men ser vi ut över världen så känns det här ofta som en dyrbar lyx. Jag tycker det tydligaste exemplet har vi om vi tänker tillbaka till Sovjetunionen. Som hade en nyhetsorgan, tidningen Pravda. Som betyder sanning. Om man fått se lite grann in i det, så förstår man att den sanning som vissa har valt. Det här är det som ska sägas. Det här är det som är rätt. Och så här ser det ut i land efter land. Sanningen är dyrbar, men den är inte särskilt självklar. Jesus kallar sig själv för sanningen. Han säger också, om ni är mina lärjungar, om ni följer mig, om ni låter mig vara er kung, så ska ni lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Är inte det här man längtar efter i land efter land? Sanningen, så att man kan känna frihet, så man kan känna trygghet, så man kan känna att man kan lita på dem som bestämmer. Om ni är mina lärjungar ska ni lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Jag gillar verkligen de här orden. Är det inte en underbar känsla när man upptäcker att någon som känner en väl, någon som vet hur jag fungerar, som lever nära mig, och jag får uppleva att den personen fortsätter att älska mig? Är det inte en underbar känsla? Någon som vet sanningen, någon som inte bara ser mig i kyrkan när jag står med kavaj och slips och fin skjorta och någorlunda fina byxor och halvputsade skor och så vidare, utan någon som känner mig i vardagen och som fortsätter att älska mig. Är det inte en underbar känsla? Jesus känner mig bättre än någon annan. Vi läser i Psaltarpsalmen 139 de här utmanande orden. Herre, du känner mig, du utransakar mig, du ransakar mig. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Till och med mina tankar. Han om någon vet sanningen. För en del skulle det här vara panik, skräck. Men sammanhanget jag får sätta in dig i. Han som vet sanningen fortsätter att älska mig. Han som vet sanningen står kvar vid min sida. Han som vet sanningen omsluter mig på alla sidor. Han håller mig i sin hand. Han vet allt om mig. Men han stannar kvar. Han älskar mig. Jag har fått smaka det här. Vilken frihet det ger. Till slut hamnar jag i ett läge där jag känner att det är faktiskt ingen idé att låtsas åt något håll. Utan det bästa är att få vara så naken jag bara kan inför Gud. Han vet ju allt ändå. Jag har fått smaka den frihet som det är. Att känna att han är kvar där. Plötsligt spelar det inte så stor roll vad människor runt omkring mig tycker och tänker. Därför att jag är emottagen på högsta ort. I kungens hus. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. I Jesus kärlek vågar jag till och med möta mig själv. I hans kärlek vågar jag till och med möta mig själv. I hans sanning behöver jag inte gömma mig, utan jag kan bli och jag kan känna mig fri. Och det är den sista bilden då. Fred. Fri var det tidigare. Fred. Han kommer som fredskungen. Vi hörde det från Zakaria bok. Fredsfursten. Jag har lärt mig någon gång i tiden att kungen på något sätt skickar ut signalerna. Kommer han på stridshästen så kommer han inte med fred, utan det här är makten som ska demonstreras. Kommer han ridande på åsnan så tyder det på ödmjukheten. Att han har goda avsikter, att han vill fred. Jesus kommer inte för att mucka gräl med dig. Eller för att sätta dit dig. Han kommer med budskapet om fred. Fred med Gud. Vi har fått fira nattvard tillsammans. Underbart. Vi började med att på något sätt få lämna av oss det som hotar, det som känns besvärande när vi ska komma inför Gud. Därför att det ligger där som en skuld, som ett dåligt samvete, som en anklagelse. Jag får lägga det åt sidan och säga: Gud, du vet ju sanningen, du vet ju det här. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Och så hör vi de underbara orden: du är förlåten, du är fri. Sanningen har gjort dig fri. Du har vågat säga hur det är, och sanningen har gjort dig fri. Och du har fred med Gud. Ett fredstillstånd som råder. Fred med andra människor. Jag har många berättat om det. Kraften att förlåta andra. När jag har kört fast, när jag känner att bitterheten hotar att ta tag i mig. När jag känner att den här människan har jag så otroligt svårt att förlåta. Så kommer Jesus med kraften att faktiskt säga: jag förlåter dig. Gör aldrig om det. Jesus kommer med kraften och ger mig modet att säga förlåt. Jesus kommer med kraften så att jag också kan förlåta. Fred med dig själv. Man delar ju som vandrande inbördeskrig när de går fram. Man fightas med sina olika... Ja, man fightas med sig själv helt enkelt. Jag fightas med jag. Fred med sig själv. Att få landa i sig själv. Att få landa i ett accepterande. Att få en plattform att leva utifrån. En grund att leva ifrån. Ett accepterande av mig själv, mina begränsningar, mina tillkortakommanden, mina förmågor, min betydelse eller min ringa betydelse eller vad det är. Jesus kommer med fred. Och det är stort. Kommer ni ihåg de här sakerna nu? Det första: hur är kung Jesus? Jo, han är ödmjuk. Han kommer nerifrån. Han kommer för att tjäna. Jesus är... Vad var det andra? Dålig pedagogik idag. Jesus är självuppoffrande. Han ger sig själv. Han ger sig själv. Det tredje: Jesus står för sanningen, vilket i sig är väldigt befriande. Ni ska lära känna sanningen. Sanningen ska göra er fria. Och det sista: Jesus kommer inte, får du hjälp här, Jesus kommer inte som krigskungen utan som fredskungen. Fred med Gud, fred med andra, fred med dig själv. Länder som befriats från sina tyranner hoppas på goda ledare, hoppas på fred, hoppas på frihet. Själv kan jag inte tänka mig en bättre ledare i mitt liv än Jesus. Jag har testat i mer än 50 år. Och han har visat sig hålla måttet. Och jag tycker faktiskt det blir bara bättre. Om det var svårt att komma ihåg de här orden nu, så finns den utdragen predikan, så du kan ta den vid utgången när du går, så får du ta med dig och fundera vidare. Men där säger jag amen. Låt oss be. Jesus, om det är någonting som jag vill ska landa i våra hjärtan idag, så är det att du är på vår sida. När du kommer med sanningen, så är det inte för att klämma åt oss utan för att befria oss. Och nu ber jag att vi med våra hjärtan ska kunna ta in det. Du är på vår sida. Du vet sanningen om oss, men du står kvar. Tack för det. Amen.